Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag så är det jag, Anke Stavefell, som sitter här tillsammans med min kollega.
Yes, det var jag det. Josefin Malmer heter jag.
Och sen har vi gäst med oss idag.
Ja.
Jättekul. Astrid, välkommen till Rekryteringspodden.
Tack så mycket.
Du får jättegärna presentera dig själv lite kort här och berätta. Vem är du?
Ja, jag heter Astrid Sviderus. Och det som jag ägnar mig åt idag, det är att försöka få oss inom HR och rekrytering att jobba lite mer evidensbaserat. Lite mer baserat på forskning och fakta och bevis i det vi gör. Och från början så är jag personalvetare. Så jag har pluggat personalvetenskap och jag har jobbat brett med HR-frågor. Och sen har jag liksom halkat mer och mer in mot det här lite mer forskning och vad den säger och hur vi kan använda den i praktiken. Så det gör jag idag. Jag utbildar, föreläser, rådger företag och jag har också en sajt, temahr.se, där jag sammanfattar forskning på ett lättläst sätt, är ambitionen i alla fall.
Det lyckas du bra med, tycker jag. Jag sa just det här innan vi drog igång, att jag är så imponerad över hur mycket du lyckas liksom producera i form av relevant och liksom, ja, men som du säger, lätt liksom smält ändå content.
Wow, verkligen.
Jättesnyggt. Och jag tror att 95% av dem som lyssnar på det här avsnittet redan innan vet vem du är, för du har antagligen fladdrat förbi i LinkedIn-flödet.
Är man intresserad av rekrytering och jobbar med rekrytering så bör man ha läst någonting som du har skrivit, tänker jag.
Och har man inte gjort det än så ska man.
Exakt. Och vi bjöd in dig till Rekryteringspodden tack vare att du pratar så mycket och sammanfattar så mycket kring den aktuella forskning som ju finns inom området. Och det är ju högst relevant och viktigt för allting som pågår och för att alla som jobbar med det här ska kunna ta till sig det på ett bra sätt och använda det i praktiken. Och när vi bjöd in dig så diskuterade vi också, jaha, men vad ska avsnittet egentligen handla om då? För det finns ju hur mycket som helst som är spännande och intressant. Och där landade vi ju i att, ja, men intervjun är någonting som, ja, men det är ju någonting som alla någonstans förr eller senare hamnar i en situation när man ska intervjua. Så att där tyckte vi att vi ska liksom fokusera dagens avsnitt. Men innan vi trattar ner oss på det då, så var det också så att vi konstaterade att det forskas ju inte så mycket alls vad gäller just rekryteringsområdet i Sverige idag.
Mm.
Vad tror du att det beror på? Att det faktiskt inte görs någon forskning i princip alls?
Alltså, den främsta anledningen är att det inte har funnits ekonomiska medel för det. Alltså, all forskning bygger ju på att det finns bidrag till forskningen. Och det forskas en del på arbetslivsområdet i Sverige. Men då har man valt andra områden. Så man har forskat mer på arbetsmiljö, på integration, andra typer av frågor. Man har forskat lite grann på rekrytering och då har det framförallt handlat om diskriminering.
Mm.
Alltså i vilken utsträckning som olika grupper diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Och där är det ju relevant att få det svenska perspektivet. Sen kan jag tycka att många vill gärna se svensk forskning. Man tänker att det är liksom det mest relevanta för oss. Men mycket av forskningen på urval och rekrytering, den går ju också att generalisera. Så att väldigt mycket av den internationella forskningen som finns kan vi faktiskt applicera på våran kontext också.
Mm. Det är ju inte så att vi skiljer oss jättemycket åt bara för att vi befinner oss i Sverige jämfört med andra länder, så att säga.
Nej.
Mm. Och vad, om man tittar då på den internationella forskningen, som ju, där finns det mycket mer att ta av. Och när man läser på de sammanfattningar som du gör och så vidare, så är det ju nästan alltid internationell forskning. Och, men vad forskas det på internationellt när det kommer till rekrytering?
Jättemycket olika saker. Om man ska försöka hitta lite trender i det som man forskar på just nu och det som publiceras nu, så är ju ett väldigt aktuellt ämne hela tiden är ju ny teknik på olika sätt. Så det handlar om liksom i intervjun, digitala intervjuer, användning av AI, användning av liksom spelifierade metoder eller gamified assessment, andra typer av nya tekniker i urvalsarbetet. Så att det är en stor trend, får man säga. En annan sak som man har börjat forska mer och mer på, för att tittar man på, man pratar ju mycket om prediktiv validitet när vi pratar om urvalsmetoder och hur relevanta de är. Och historiskt så har man fokuserat väldigt mycket på generell arbetsprestation och prestation i på uppgifterna, alltså de konkreta arbetsuppgifterna som man har. När man har tittat då på samband mellan urvalsmetod och hur man senare presterar i arbetet. Men en trend som vi ser nu är att man intresserar sig också för andra typer av utfall. Lite mer de här positiva prosociala beteendena på arbetsplatsen, att hjälpa andra, att vara trevlig och också kontraproduktiva beteenden. Att man har de här negativa beteendena, att man skyller ifrån sig eller att man till och med stjäl eller trakasserar andra eller så. Så där har man intresserat sig mer och mer för hur olika urvalsmetoder kan urskilja positiva och negativa beteenden så.
Vilket ju känns jätterelevant och viktigt, för det är självklart när man tittar på de här delarna att det räcker ju inte att man är bra på uppgiften för att det ska vara en lyckad rekrytering, utan någonstans är allt det här du nämner nu otroligt viktigt.
Och det är ganska intressant när man tittar på den forskningen att när det kommer till vissa urvalsmetoder så är det ganska stora skillnader. Alltså om vi jämför kognitiv förmåga och personlighet till exempel, där är kognitiv förmåga väldigt bra på att predicera arbetsprestation, alltså hur vi presterar på uppgifterna, medan personlighet är mycket bättre än kognitiv förmåga på att predicera negativa beteenden till exempel. Så där gäller det också att veta vad är det vi är ute efter att förutsäga i den här rekryteringen. Vilka beteenden är det som vi vill predicera?
Och där tänker jag också, givet liksom vad som sker och hur snabbt saker och ting sker, att fokus framåt tog det vara än mer de här bitarna, eftersom att uppgifterna som vi rekryterar till idag antagligen inte ens ser likadana ut om ett halvår eller ett år för många verksamheter idag. Så att då är ju fokus mer på att passa bra in utifrån vem man är som person, att inte ägna sig åt kontraproduktivt beteende, att vara bra på att samarbeta, att vara bra på och nyfiken på att lära nya saker och så
att
vidare.
Att vara proaktiv, ta initiativ. Den typen av saker är också liksom mer vikt åt, eller ja, där är ungefär lika kognitiv förmåga och personlighet. Men det får en att inse att man behöver tänka till före en rekrytering. Är det bara arbetsprestation eller är det något annat som vi också vill kunna predicera?
Och det är det ju väldigt, väldigt ofta, tänker jag. Men ja, superspännande. Jag tänker att vi kanske borde ha fler avsnitt. Men, men om vi går till det ämnet då som vi avhandlar idag, så kommer vi då till intervjun och intervjusituationen och det forskning faktiskt visar. Så här bör vi göra och agera i den situationen. Men till att börja med då, generellt kring intervjun, vad säger forskningen egentligen?
Funkar den?
Det finns jättemycket forskning på intervjun och väldigt mycket olika delar av intervjun. Alltså dels vad kandidaterna gör. Det är också lite av en trend inom forskningen att man tittar mer på kandidatens, det som pågår under ytan hos kandidaten, alltså intrycksstyrning, hur de försöker skapa en bild av sig själva, att försöka fejka någonting. Det är liksom också ett område som man forskar en del på. Och andra saker. Men generellt så kan man ju säga att intervjun är en av de bästa urvalsmetoderna som finns. Förutsatt att man gör den på ett strukturerat sätt. Och det här med struktur i intervjun, att strukturerade intervjuer är på flera olika plan bättre än ostrukturerade intervjuer. Det är liksom ett av de forskningsresultat som det finns allra mest data på och som har stått sig över väldigt lång tid. Så att det är väl en sak som man kan säga med ganska stor säkerhet. Mm. Att de är bättre, de är mer träffsäkra, de är mer stabila. Vi får samma resultat om vi gör det olika dagar eller med olika intervjuare till exempel. Vi minskar risken för bias.
Mm. Sen kom där ju en lite förvirrande ny sån här validitetstabell där ostrukturerade intervjuer hamnade på samma plats som strukturerade i prediktiv validitet.
Mm.
Det här tycker jag är intressant. Det är ju liksom den som är om sig och kring sig har ju snappat upp det här och jag har fått många frågor kring den. Hur blev det så? Och liksom, varför ligger den nu på samma nivå? Betyder det att vi kan säga till chefen att det är okej, fortsätt som ni gör och liksom googla lite frågor och ta det som det kommer i mötet med kandidaterna? Nej, stopp och belägg, det vill vi inte av flera skäl. Men vad är ditt svar när någon ställer frågan så här, hur kom det sig att den hamnade där helt plötsligt?
Det korta svaret är att när man gör validitetsforskning, då tittar man ju på ett samband mellan resultat på en urvalsmetod, alltså hur vi bedömer kandidaten i en intervju i det här fallet, och sen sambandet mellan det och senare arbetsprestation eller något beteende på arbetsplatsen. Och sen när man har det här sambandet som man har hittat, då brukar man göra olika statistiska korrigeringar för att det här sambandet ska bli så korrekt som möjligt. Och då korrigerar man på olika sätt. Man brukar oftast göra en justering för att bedömningen av arbetsprestation är osäker. Att det finns vissa fel där. Man brukar också göra korrigeringar för det som man kallar för beskuren spridning. Att man inte har mätt arbetsprestation hos alla som man har mätt intervjun hos eller hela populationen. Och sen kan man göra korrigeringar för fel i urvalsmetoden.
Mm.
Och det är det som man har gjort här. Så man har korrigerat för fel i urvalsmetoden och ostrukturerade intervjuer har väldigt mycket mer fel. Det blir väldigt mycket mer olika när vi använder olika intervjuare. Om vi skulle träffa samma kandidat en annan dag och så vidare. Så de är ostabilare.
Mm.
Och om vi justerar för det, då kommer de få ungefär samma. För att det vi kan se är att det som framförallt skiljer strukturerade intervjuer från ostrukturerade, det är att vi har en stabilare bedömningssituation i den strukturerade.
Mm.
Och därför får vi ett stabilare resultat.
Tack för den förklaringen, tänker jag. För den kompletterar vad jag har hört som andra förklaringar också här. För jag har någonstans också förstått det som att i en ostrukturerad intervju så lyckas personer som har en hög kognitiv, alltså begåvade kandidater, hantera en sån situation mer framgångsrikt. Liksom. Mm. Man finner sig i den här röran och lyckas liksom prestera någonting trots att det är ganska kaosigt. Vilket då, jag har förstått, innebär att en ostrukturerad intervju i stor utsträckning också mäter begåvningen hos kandidater man möter.
Mm.
Hur låter den för dig?
Jo, men det stämmer ju att ostrukturerade intervjuer har ett starkare samband med kognitiv förmåga. Strukturerade intervjuer brukar ha starkare samband med andra saker, typ erfarenhet, omdöme, lite annat. Men det är fortfarande så att det sambandet som man ser mellan strukturerade och ostrukturerade med arbetsprestation, det är högre för strukturerade intervjuer. De ostrukturerade kan komma upp i, liksom, vi kan göra en full träff där också, men variationen är mycket större. Så att vi kan inte i samma utsträckning lita på det resultatet som vi har som vi har risk. Satt. Liksom. Bedömer vi att den här kandidaten är en sexa på en skala från 1 till 10? Har vi en ostrukturerad intervju, gör den här variationen att det lika gärna kan vara en 4 eller en 8. Medan en mer strukturerad intervju, där har vi ett mindre spann. Så då, vi kan lita på resultatet i större utsträckning.
Bra.
Och vad, jag tänker att de flesta som lyssnar har ju säkert ett ganska bra hum om vad strukturerade intervjuer är. Men i den här kontexten nu då, vad är det vi menar egentligen med strukturerade intervjuer?
Ja, inom forskningen så brukar man skilja mellan 2 olika delar. Och struktur handlar egentligen om standardisering, att vi standardiserar det vi gör. Och i intervjun då så handlar det om standardisering av innehållet, alltså vilka frågor vi ställer. Och det handlar om standardisering av bedömningen. Så det är de 2 delarna. Och om man tittar på innehållet då, då kan vi ha en helt ostrukturerad intervju. Där har vi kanske inte gjort något förarbete för att komma fram till vad vi ska ha för frågor. Vi kanske inte ens har några frågor. Vi kanske bara går in i intervjun och säger liksom...
Vi kanske tar en öl med en kandidat.
Ja, men ett helt vi ser vart det landar liksom. Och sen kan vi ha några teman. Där har vi lite mer struktur. Vi har några teman, men inga specifika frågor, utan vi går igenom
områden.
Sen kan vi ha specifika frågor, men att vi anpassar lite med lite olika följdfrågor kanske till olika kandidater. Och så kan vi ha en mycket standardiserad, där vi har alla frågor är exakta och vi tillåter inga utsvävningar alls.
Och inte heller följdfrågor som skiljer sig åt mellan de olika kandidaterna.
Precis.
Utan man ska ställa exakt samma frågor till alla kandidater.
Precis. Och där har man ju sett att standardisering på nivå 3, alltså att vi har bestämda frågor, men att vi kan tillåta viss flexibilitet. Kandidater svarar olika, vissa kanske har svarat redan på den där frågan, så då hoppar vi över den eller så. Det är tillräckligt bra. Det behöver inte vara liksom ett exakt manus för att komma upp i liksom maximal validitet då.
Så det vi brukar kalla för semistrukturerat då, det vill säga att man har en fast huvudfråga så att säga, men följdfrågan kan skilja sig åt lite grann beroende på vad kandidaten faktiskt svarar, är det som är tillräckligt.
Vilket vi ser, jag hör ett exempel på här nu, du och jag har ju, det här är ju inte en jättestrukturerad intervju med dig Astrid, men jag tänker att det här tycker jag också låter ju väldigt mycket bättre utifrån kandidatperspektivet. Det blir ju otroligt yxigt att sitta och läsa precis innan till både den exakta intervjufrågan med de exakta följdfrågorna, och så vi har ju exempel på kunder där rekryterande chef har suttit och liksom följt ett manus och bara kommer till HR och säger så här, nu gjorde jag som du sa, det tog 4 timmar. Och vissa frågor förstod jag inte ens riktigt. Kandidaten förstod inte, och när han frågade mig vad jag undrade så visste jag inte heller. Men jag höll mig till strukturen. Liksom.
Nej, men och det är ju alltid en avvägning, kandidatupplevelse mot kanske något annat perspektiv. Men här vet vi att vi inte behöver göra avkall på validitet till exempel, fast vi sänker strukturen lite grann. Tittar man på den andra delen, alltså standardisering av bedömningen, då handlar ju det om att allt handlar ju om hur mycket flexibilitet vi tillåter oss, eller hur mycket tolkningsutrymme vi tillåter oss i bedömningssituationen då. Så där kan vi ha en helt ostrukturerad bedömning, då är det på övergripande nivå, ganska godtyckligt. Typ tumme upp, tumme ner, eller var det här en bra kandidat, kändes det bra? Sen kan vi göra den mer standardiserad genom att vi delar upp den på flera delar. Vi kan dela upp den på olika dimensioner, alltså kompetenser eller teman. Vi kan dela upp den på varje fråga, där har vi ännu mer standardisering. Och sen kan vi också standardisera i hur bedömningsunderlaget ser ut. Alltså har vi en skala som är enkel, alltså det är bara siffror 1 till 5, eller har vi en lite mer komplex skala som har beskrivningar. Och där får vi mindre tolkningsutrymme i bedömningen om vi har beskrivningar som hjälper oss att sätta den där på rätt siffra. Då.
Mm. Och det här är ju där våra dialoger med TA-team förs idag, skulle jag säga. Jag tror återigen då att 95% av alla som lyssnar på avsnittet jobbar semistrukturerat med sina intervjuer sett till vilka frågor som ställs. Men hur bedömningen görs, så är vår spaning att där har man en bit kvar. Liksom. Och man funderar kring alla de här sakerna. Ska vi ha liksom 1-4, 1-10? Ska vi ha beskrivningar på varje siffra? Hur komplext ska vi göra det här? För det finns ju också en avvägning där. Liksom, framförallt om det inte är rekryteringsnördar som ska använda materialet, utan det kanske är verksamhetens chefer som sällan håller intervjuer. När de håller i de här grejerna kommer de bara så här, oj herregud det här, och så lägger det åt sidan och så blir det inte av överhuvudtaget. Liksom. Så det, här får vi komma in nu, och jag antar du också, och bolla. Liksom, för viktigt är ju att det blir någonting som tar oss liksom, i rätt riktning. Och ibland kanske inte det är det där jättestora klivet vi är redo för, utan det kanske är de här små stegen som vi ska börja ta.
Mm.
Bla, bla, bla. Men det jag undrar är egentligen om det finns det forskning som visar att det ska vara den här skalan, det ska vara skrivet på varje siffra, en liksom beteendeankare, och de ska vara så här, eller vad säger forskningen där?
Det man vet är att det är skillnad på att ha en skala med siffror eller som har liksom generiska beskrivningar, typ dåligt, genomsnittligt, mycket bra.
Mm.
Det är skillnad mellan det och att ha beskrivande ankare som beskriver mer på beteendenivå eller mer i beskrivande ord vad man ska leta efter eller vad det innebär att vara en femma eller en tre eller en etta. Där gör vi mer lika bedömningar. Alltså har vi olika intervjuare som träffar samma kandidat, så kommer de att göra mer lika bedömningar om de har beskrivande ankare. Och de kommer också göra mer noggranna bedömningar, alltså liknande mot en expert eller alltså någon som är kunnig på området. Mm. Så närmare det rätta svaret.
Mm.
Så där är det bättre att ha mer beskrivande. Sen finns det ju praktiska utmaningar med det. Alltså man behöver ju göra det på ett görbart sätt.
Yeah.
Och hitta ett sätt som funkar och som inte är för tidskrävande i praktiken.
Mm. Men förlåt Anke, nu kanske du hade tänkt ställa en följdfråga här. Men är det tydligt vad som är bäst? Låt säga att man har, nu blir det väldigt så här specifikt, men låt säga att man har 3 intervjufrågor kring, vad vet jag, samarbetsförmåga. Och man upplever att kandidaten svarar top notch på 2 av dem, men lite sisådär på den tredje. Bör man där liksom ha en bedömning utifrån varje intervjufrågas svar för att få den här väldigt höga graden av struktur? Eller kan man göra någon slags sammantagen bedömning av ett område där? Vad är, det kanske var det du sa förut, att det var bäst att göra efter varje fråga.
Ja, men rekommendationen. Sen, det finns en hel del forskning, men det finns inte liksom någon väldigt tyngdgivande metastudie eller så som säger liksom tydligt att så här är det. Men generellt så skulle jag säga, gör bedömningen på varje fråga. Och har man då en dimension, då kan man ju ta ett genomsnitt av dem då för att få en bedömning på dimensionen. Och det handlar också om det här med risken för bias i intervjun. För så fort vi abstraherar, alltså gör bedömningen på en mer övergripande nivå, då är det lättare att undermedvetna saker kommer att påverka oss än om vi har den här specifika frågan och det här specifika svaret på den. Hur bedömer vi det?
Mm.
Men så fort det börjar bli, ja men nu bedömer vi hela samarbetsförmåga, hur var kandidaten på det? Och så påverkas man av massa andra saker.
Mm. Det är därför det är bra att kalla det ankare, tänker jag. För det håller faktiskt fast oss lite grann. I, eller det, så vi inte abstraherar och far iväg uppåt och liksom börjar.
Ja, men det minskar tolkningsutrymmet i det vi gör.
Sen är det ett nördigt ord, bedömningsankare. Mm. Men det finns en anledning.
Ja. Och själva skalan då, för att där lämnade du i förbifarten, ja men 1-5 eller 1-10 eller vad man nu har för någonting. Mm. Finns det också någon slags forskning kring det? Eller är det ju själva beskrivningen som är avgörande för att det ska vara till bäst hjälp och bli bäst?
Jag kan inte säga något på rak arm. Det finns ju en hel del forskning på liksom skalor i allmänhet och när man bedömer prestation och sådär. Men alltså inte för stor, inte för liten.
Nej,
ja. Lagom.
Lagom. Och ibland brukar man säga att ja, men har man 1-5, ja men då är det lätt att hamna på 3 ofta därför att det känns lite bekvämt och sådana saker. Och 1-4, nej men då är det för lite. 1-6 kanske är bättre, men jag tänker att där får man kanske också prova vad funkar för oss i det här fallet. Då. Så.
Ja. Mm. Och hellre prova en skala då, om man inte har använt sig av skalor tidigare. Prova en och utvärdera det.
Mm.
Hellre det än att fortsätta med liksom, övergripande bedömningar på helhetsnivå.
Och där har jag faktiskt ett verkligt exempel där en stor urvalskvot med en väldigt, om jag får säga det själv, genomtänkt och bra urvalsprocess i slutet innebar att de kandidater, eftersom det var en sån enorm stor urvalskvot och vi använde objektiva, träffsäkra urvalsmetoder tidigt och de lyckades identifiera det som vi också sökte. Så i intervjusituationen med den här lilla skalan som vi hade bestämt oss för 1-4 så blev det för lite nyansering liksom, på slutkandidater. Så det gick till slut, det var för många som hamnade på samma. Så att i efterhand liksom, och inför nästa sån här stora volymrekrytering så har vi beslutat att nu ska vi ha en 10-gradig skala. För vi kan inte med mindre än 10 poängsskalan liksom, göra skillnaden. Utan i princip alla svarade så pass bra att det bedömdes som en 3 eller 4 på alla de här frågorna som var.
Och det kan ju vara vettigt om man är intresserad av uppföljning, alltså titta på samband i den egna organisationen, om man har den typen av volym att man kan göra det. Då kan man ju också behöva tänka på att vi vill gärna få så mycket spridning som möjligt på resultaten. Har vi en 3-gradig skala, då blir det inte så mycket variation. Många kommer hamna på 2 eller 3. Och då blir det svårare att hitta verkliga samband.
Och sen är det ju intressant, nu kanske vi får spara det till nästa gång du kommer och hälsa på, men också beroende på om man använder intervjun och bedömningen av intervjun som någon slags cut-off för att ta oss vidare till nästa steg, eller om man väver ihop det med övriga bedömningar. Liksom. Det avgör ju också, tänker jag, hur den här skalan ska se ut. Så det är ju, och vad som krävs i antal steg eller antal siffror för att få det här på ett bra sätt. Så att, ja, det finns mycket att nörda kring här om man vill. Men jättebra. Och en annan fråga som jag antar att du också har hittat forskning kring. Finns det någon viss liksom, längd på intervju som krävs för att den ska kunna bli tillförlitlig? Måste man sitta i 1,5 timme eller funkar en kvart? Alltså, vad är det som krävs för att man ska kunna känna att en intervju det är en bra urvalsmetod?
Där finns det faktiskt ganska tydlig forskning som visar att det inte finns något samband mellan längd och validitet i intervjun. Så längre intervjuer är inte bättre. Och i den metastudie som jag tänker på, där kunde man se till och med viss tendens att kortare intervjuer, och då gjorde de skillnad på liksom 0-30 minuter och 30 minuter uppåt. Kortare intervjuer var till och med lite mer valida, men det var ingen statistisk skillnad, så det kan man kanske inte säga något så säkert om. Så längre är inte bättre. Sen kan det finnas orsaker till att man vill ha ändå en viss längd på den, till exempel risken för att kandidaten ger en bild som inte stämmer, till exempel. Den minskar om vi har lite längre. Så jag brukar säga att mellan liksom 30 minuter och en timme är ett bra riktmärke. Har man längre intervjuer än en timme, då kanske man ska fundera på vad det är som faktiskt är relevant.
Ja.
Och hellre lägga den tiden på förarbetet, på att förbereda underlag för bedömning till exempel. Och så.
Och jag tänker bara att min gissning där är att anledningen till att de här längre intervjuerna faktiskt kanske har en lägre tillförlitlighet är också för att då finns ju risken att man tappar fokus och svävar iväg. Liksom, vi är inte funtade så att vi kan bibehålla fokus så länge. Och då börjar vi liksom komma in på annat och känna efter och det blir trevligt eller det känns tråkigt eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så vi tappar det liksom som människor. Vi kan inte hålla ihop oss själva mer än en timme. Typ.
Ja, det är en ganska krävande situation att intervjua och att bedöma svar och så vidare. Så att kan vi underlätta det på olika sätt genom bedömningsstöd, genom att hålla ner tiden, så är det bättre.
Mm. Så du tror att det kan vara en kvalificerad gissning här nu, att det kan hänga ihop med det också, tänker jag.
Ja.
Mm.
Och förutom längden då, så är det ju självklart så att innehållet, alltså vad vi ställer för frågor, att frågorna är bra, helt enkelt.
Mm.
Vi kan ju hålla på 30 minuter eller 60 eller 90 och ställa ganska strukturerade, ha strukturerade intervjuer med dåliga frågor. Men vad är bra frågor då, enligt forskning?
Ja, där vet man ju till exempel, det pratade vi inte så mycket om tidigare, men när man pratar om strukturerade intervjuer så brukar man också prata om förarbetet och hur viktigt det är. Det brukar man ofta säga som en komponent av en strukturerad intervju är att man har ett strukturerat förarbete där man liksom tar fram vad det är man ska titta på. Så det är ju ett viktigt steg. Kanske det viktigaste steget.
Att egentligen. Man har en tydlig kravprofil egentligen, ja. Vad man söker.
Ja. Mm. Och sen när man tittar på typen av frågor, där är egentligen det som man kan se genomgripande, det är väl att frågor som fokuserar på beteende i någon form, alltså antingen hur man har gjort i en situation tidigare eller hur man skulle agera i en hypotetisk situation. Den typen av frågor är mer valida, alltså bättre på att förutsäga arbetsprestation än frågor som handlar om tidigare erfarenheter eller kunskapsfrågor eller så.
Mm. Eller hur skulle någon annan beskriva dig? Eller,
ja,
precis.
Ja.
Mm.
Men hypotetiska frågor då? För det är också något sånt där som kanske vissa kandidater, nu spekulerar jag, är bättre på.
Mm.
Att ja, men är man verbal, är man snabb så att säga, så kan man svara ganska bra på en hypotetisk fråga kanske. Medans en fråga där det faktiskt handlar om hur betedde du dig faktiskt i den situationen när du var med om det här, så tänker jag att det borde vara bättre med faktiska situationer som du faktiskt har varit i, eller?
Alltså det man kan säga, de är likvärdiga när det gäller att kunna förutsäga arbetsprestation, och det kan ju bero på olika saker. Det kan handla om att de situationsbaserade, som man kallar det, när man ställer en mer hypotetisk fråga, hur skulle du agera i den här situationen, att det bygger mer på vad man har för kunskaper och kognitiv förmåga, medan beteendeorienterade frågor där vi frågar om tidigare beteende, där bygger det mer på erfarenheter.
Mm.
Så man tittar på lite olika saker, men de kan komplettera varandra. Och det har man också sett att använder man båda i kombination så kan man till och med uppnå en högre validitet. Så att de kan ge liksom olika perspektiv på samma område då, eller samma kompetens. Så. Men däremot så när det kommer till situationsorienterade frågor så är det ju lättare att ljuga eller hitta på.
Mm.
Så det kan man ju också ha med sig. Att där kan man ju säga att man skulle göra på ett visst sätt eller tänka ut att det här är rätt svar. Men sen kanske inte agera så. Men,
plus att de går inte att stämma av. Jag tänker, har man pratat om vad man har gjort sen tidigare så kan man ju faktiskt be att få prata med någon som har varit ens chef eller ingått i det teamet. Eller, så man kan liksom mer säkerställa att det här var faktiskt så det gick till.
Mm. Liksom. Man kan ju säga att situationsorienterade frågor, där handlar det mer om omdöme. Alltså kan man tänka ut vad som är rätt att göra i den här situationen. Sen kanske man inte skulle agera precis så för att man inte har erfarenheten eller förmågorna som krävs. Men att man i alla fall kan tänka att okej, det här, så här borde jag göra.
Mm.
Det är väl liksom det första steget. Har man kandidater som svarar något som är helt fel, då har de kanske inte rätt omdöme på det området.
Och nu ska vi prata intervju och inte tester, men jag tänker här liknar ju också det här när man fyller i tester. Liksom. Det är klart att jag, det är inte klart, men många kandidater kan inse att det här hade varit ett bra sätt att agera i den här rollen som jag nu har sökt. Jag kanske tar i lite grann när det gäller hur administrativt lagd jag är när jag svarar på de här testerna. Men bara det faktum att jag fattar det och att jag liksom inser att i en sån här roll så är det sånt som krävs, så talar det också någonstans för att när jag väl hamnar i en sån situation så kommer jag antagligen göra så. Mm. Sen kommer jag kanske vara lite trött i slutet av dagen om jag har behövt vara väldigt administrativ och inte är det. Men jag har ändå gjort det antagligen. Liksom. Mm. Och på samma sätt kan man ju då tänka att hur sjutton kan man inte förstå att det är smart att svara att man är ambitiös, håller sig till regler och så vidare. Jo, men för att liksom, vi är ändå olika där i vad vi tycker är ett smart sätt att ta sig an situationer. Mm. Så att, jag tänker att det hänger antagligen lite grann ihop med det resonemanget också, när det gäller hur man svarar på de här situationsfrågorna.
Ja. Och det här med att fuska eller
skönmåla
sig själv, det är ett område som man forskar mycket på, och vi vet att kandidater gör det överallt, alltså i sina CV:n och personliga brev, i intervjuer, i tester. Men trots det så fungerar ändå urvalsmetoderna till en viss grad. Liksom. Så det är något som man får acceptera.
Mm. Det hjälps att vi alla gör det, eller hur? Det blir liksom en liten skev normalfördelning som drar åt det önskvärda hållet.
Ja.
Men den är i alla fall liksom, vi gör det allihopa.
Mm. Ja, och skulle man försöka hitta en metod som där de inte kan fuska. Alltså tittar vi bara på vad man har jobbat tidigare, hur den rollen har sett ut, till exempel genom att kolla med referenser. Då får vi en metod som där kandidaterna inte kan fuska, men den kommer inte vara lika valid, för det har inte lika starkt samband med arbetsprestation. Mm. Så då är det bättre ändå att vi intervjuar eller att vi pratar med kandidaterna.
Mm. Och det här tycker jag är så viktigt också att säga till målgruppen, ambitiösa liksom rekryterare som vill göra det absolut bästa jobbet de kan, att det här, det blir inte 100%igt. Nej, det är tyvärr så att det här är inte liksom en sån, vad ska man säga?
Det är ingen exakt vetenskap.
Det är ingen exakt vetenskap, utan vi får göra utifrån vad forskning visar rent generellt är det som bäst predicerar arbetsprestation. De här metoderna är de som allra mest liksom hjälper oss i att göra de här supersvåra bedömningarna.
Och det blir oftare rätt i varje fall.
Exakt. Ja, men vi riskminimerar, det är det vi jobbar med.
Mm. Och nu har du ju varit inne lite grann på det tidigare, men varför är då strukturerade intervjuer bättre?
Mm. Det handlar om två saker egentligen. Den främsta orsaken, det är att det är en stabilare bedömningssituation. Så vi har mindre fel liksom åt olika håll. Det är liksom det förklarar den största skillnaden mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den andra delen, det är att intervjun blir mer relevant. Alltså vi fokuserar mer på det som är relevant genom att vi har gjort ett strukturerat förarbete och tagit fram relevanta kompetenser eller frågor. Och vi fokuserar mindre på det som är irrelevant för att vi har strukturerade frågor som är jobbrelaterade. Vi gör bedömningen på ett strukturerat sätt så att de här irrelevanta sakerna inte påverkar bedömningen i samma utsträckning. Så det är framförallt de två sakerna. Vi får en stabilare situation och vi fokuserar mer på relevanta saker.
Mm. Så det är toppen att vi inte håller på att prata om fritidsintressen och hur många katter har du och så vidare. Bra. Någonting som har diskuterats ganska mycket åtminstone i olika sammanhang där jag har befunnit mig, har ju också varit det här med transparens gentemot kandidaterna. Det vill säga, hur mycket ska kandidaten känna till inför intervjun? Vad ska vi dela med oss av? Och där finns det ju lite olika skolor, så att säga, inom citationstecken. Jag har hört en del som tycker att nej, men kandidaterna ska inte få några förberedelser överhuvudtaget. Andra tycker att ja, men vi behöver ändå förbereda dem kring metoden och vilken typ av frågor, därför att det är inte alla som är för vana vid det. Eller, och det andra ytterligheten då är ju att nej, men man kan skicka frågorna till kandidaterna i förväg. Och så. Vad visar forskning här?
Här finns det inte jättemycket forskning, men det finns lite grann. Det finns enstaka studier. Och det som man kan se, det är att kandidater överlag får en bättre bedömning när de har fått förbereda sig. Alltså vi bedömer dem som bättre helt enkelt i intervjun. Men det behöver inte betyda att det är dåligt, utan det man också har sett är att reliabiliteten, alltså tillförlitligheten i vilken utsträckning två rekryterare gör samma bedömning av kandidaten, den tenderar att öka när vi har förberett intervjuerna eller intervjuat personerna. Ja. Man har också sett att det som man kallar för begreppsvaliditet, alltså att vi kan skilja mellan olika dimensioner, att vi ser till exempel att här har vi ställt frågor om hur strukturerad kandidaten är, här har vi ställt frågor om samarbetsförmåga och här har vi ställt frågor om social förmåga. Och i intervjuer där vi har förberett kandidaterna i större utsträckning, där är det tydligare skillnad i hur vi bedömer de här olika dimensionerna. Så vi blir, det som man tänker sig då är att vi blir bättre på att faktiskt bedöma den dimensionen som vi är intresserade av, eller den kompetensen som vi är intresserade av. Medan när vi inte har förberett kandidaterna så är det inte lika stor skillnad mellan de här. Och vad det handlar om är att när kandidaterna blir förberedda så blir de ju också bättre på att förmedla rätt saker, alltså det som är relevant för den här kompetensen. Och då kan vi också göra en mer korrekt bedömning av den kompetensen. Så där har man ju sett, alltså dels om man ger dimensionerna, alltså vilka kompetenser kommer vi titta på, vad innebär de? Men även om man ger kandidaterna coaching i hur de ska svara på frågor för att få fram sitt innehåll på ett bra sätt.
Så. Till exempel att vi önskar se konkreta exempel på saker som du har varit med om i yrkeslivet sedan tidigare. Är det den typen av coaching?
Ja. Och vad gäller validiteten, där har man inte sett något jättetydligt. Alltså, antingen så är den typ densamma eller eventuellt att den kan öka till och med. Så förberedelser är inte dåligt. Och ett annat perspektiv på det här, jag läste om en väldigt intressant studie tycker jag ganska nyligen, där man ville se om man kunde göra intervjun mer inkluderande för personer med autism. Och då gjorde man en traditionell intervju där man hade liksom frågor, ibland lite så här två frågor i en.
Ostrukturerat.
Lite, eller? Ändå en strukturerad intervju, men kanske inte jättetydliga frågor och kanske lite, ja, många frågor i samma fråga och inte så mycket förhållningar kring det liksom. Det gjorde man först och sen gjorde man en andra runda där man gjorde förändringar av intervjun, och det man gjorde då var att man delade upp frågorna mer, så man hade en tydlig första fråga och sen tydliga följdfrågor. Och sen gav man också kandidaterna alla frågor. Så de satt med hela frågeschemat framför sig i intervjun. Och det man såg då var att skillnaderna i bedömningen mellan kandidater med autism och utan blev jämnare. Medan i den första intervjun då så var det ganska stor skillnad mellan dem. Så att det är också ett mer inkluderande sätt att hålla intervjuer på för de som kanske inte är lika snabba i intervjusituationen och kommer på saker liksom
direkt. Superspännande och viktigt, förstås.
Och det här är ju superintressant. Och jag tänker att det här ställer att ge kandidaterna kanske rent till och med frågorna i förväg, så att de är väl förberedda och kan vara mycket mer liksom konkreta och tydliga och så när vi sitter där och lyssnar och sen ska göra våra bedömningar, gör ju också att vi antagligen, alltså det ställer också krav på att vi har de här bedömningsankarna i större utsträckning. Jag tänker att det kanske också lite hänger ihop med det, att det här med reliabiliteten blir bättre för att vi får verkligen höra beteenden kopplat till en viss typ av personlig egenskap eller vad det kan vara. Och sen så kan vi utifrån... För många gånger annars med en oförberedd kandidat så tar det liksom så lång tid innan man kommer så långt att man får höra någonting konkret kring beteendet. Så även om vi har bedömningsankare så har vi väldigt sällan möjlighet att liksom kryssa i alla positiva indikatorer eller här var det negativa. Så för vi hinner inte få det, för kandidaten kommer inte igång och... Så att när man är förberedd så kanske man också kommer så pass långt att man faktiskt får beteenden som man kan dra ner på den här skalan. Så ja, men det här var en tydlig fyra liksom.
Ja, men vi får mer relevant innehåll direkt från kandidaterna, eller snabbare. De behöver inte gissa vad vi vill ha ut av frågan.
Nej.
Men generellt då, när du säger att förbereda kandidaterna, för du var också inne på att ge dem kompetenserna. Det vill säga, ja, men vi kommer att bedöma samarbetsförmåga till exempel, eller analytisk förmåga, eller vad det nu kan vara. Med det menar vi det här till exempel. Men vi ger dem inte frågorna. Är det också då ett bra sätt att förbereda kandidaterna som, eller är det bättre att ge dem även frågorna?
Alltså det finns så pass lite forskning att jag skulle inte vilja säga liksom, det här är det bästa sättet. Men vi ska inte vara rädda för att förbereda dem. Och ger man kompetenserna och kanske någon förklaring vad de innebär och vilken typ av frågor vi kommer ställa, vad vi förväntar oss av kandidaten, vilka typer av svar, det skulle jag säga också är tillräckligt. Man lägger ju också mycket på kandidaten om man skickar ut hela intervjun och förväntar sig då att då kommer de kanske sitta där och tänka ut svar på alla frågor liksom. Det är en kanske, avvägning.
Kanske finns vissa risker med det också, möjligen.
Ja.
Svårt att veta kanske. Utifrån, för det finns ingen forskning kring, gissar jag.
Nej, inte vad jag vet i alla fall.
Jättespännande. Och,
jag vill bara säga, alltså, vi har en av våra kunder där vi har tillsammans med dem utvecklat ett sätt att hålla deras intervjuer, för de träffar otroligt många kandidater och de här kandidaterna träffar dem under ganska korta intervjuer. Och historiskt så har man upplevt att kandidaterna, det tar lång tid innan dess att man liksom kommer in i hur ska jag svara på den här typen av frågor av förklarliga skäl. Liksom. Tiden är kort och de är ovana. Så där har vi tillsammans med dem gjort så att inför intervjun så får de ett antal påståenden ungefär som ett personlighetstest. Att fast det är inte alls ett personlighetstest, men liksom så här, som får hålla med till en viss grad, liksom instämmer fullt ut eller delvis, eller ja, du vet, så på en skala. Och sen under då är de redan liksom lite inne i, vad kommer det här handla om? Det är klustrat, liksom, det är olika områden som det handlar om. Det är inte så många områden, men det är 3-4 stycken. Och sen så får de i sittande möte då så här, här har ju du... här håller du med fullt ut. Kan du liksom exemplifiera det här med ett beteende som du har uppvisat i en situation? Så här. Så det har funkat väldigt, väldigt bra. Och här, det du beskriver nu kanske är förklaringen till det. Så kandidaterna också tyckte det var väldigt positivt.
Ja, men man kan ju spara tid och man kan ju göra en hybrid. Man kan ge vissa frågor eller be dem svara på vissa frågor innan intervjun. Det vet jag också exempel på några som har gjort. Och som utifrån perspektivet att vi ger dem möjlighet att svara skriftligt. Det är inte alla som kommer fram muntligt i en intervju. Så att försöka inkludera fler på det sättet. Och sen följa upp det i intervjun. Ställa följdfrågor där till exempel.
Ja, bra. Jag får en massa vatten på min kvarn. Det är härligt.
Det gillar vi.
Det gillar jag.
Ja. Nej, men jätteintressant. Vi kan ju sammanfattningsvis konstatera att det vi brukar prata om stämmer ju. Mm. Tack och lov då, med forskningen.
Det var väldigt skönt, Astrid, att du sa någonting som inte stämde med det vi brukar säga. Sen så kommer du med alla dina liksom, vetenskapliga rapporter och de här forskningsbitarna och så, som ju är, som sagt, vatten på kvarnen, och det är jättevärdefullt. Mm. Tack för allt, för det du sagt här, men också framförallt för allt som du skriver på Tema HR och publicerar på LinkedIn. Jag tycker det är jättevärdefullt, verkligen.
Verkligen.
Kul att höra.
Är det någonting annat som vi tycker att du, som du tycker att vi har missat, just när det kommer till intervjusituationen och så? Eller känner du att nu täckte vi det vi gjorde i varje fall?
Jag tror att vi har täckt in mycket av det här med struktur och så. Jag tänkte säga det att jag har förberett en sida på min hemsida med referenser kopplat till det här ämnet. Så om man är intresserad av hänvisningar eller lästips kopplat till det här som vi har pratat om, då kan man gå in på temahr.se/rekryteringspodden. Så finns det lite hänvisningar där.
Jättebra. Snyggt jobbat. Mm.
En sak som jag ändå kommer på att vi kanske inte har pratat om du orkar, det är också, finns det några studier kring vad kandidaterna tycker om strukturerade intervjuer?
Det finns lite grann, och många av dem har en del år på nacken. Mm. Och där har man sett lite mixade resultat. I en del har man sett mer negativa reaktioner på strukturerade intervjuer jämfört med ostrukturerade. Och där är det svårt att säga också, handlar det om en strukturerad intervju utan några utsvävningar alls, alltså en form av robotintervju. Eller är den mer semistrukturerad? Det tror jag kan spela in ganska mycket. Mm. Och i andra studier har man inte sett så stor skillnad. Och i mycket när det kommer till kandidatreaktioner på urvalsmetoder så handlar det också om vana. Mm. Så är det liksom vanligt att man har ett visst format på intervjun, så brukar kandidater ofta uppskatta det om det är liksom relativt vanligt.
Inga överraskningar.
Ja.
Ja, och där jobbar vi ju alla tre för att det här ska bli det vanliga, tänker jag. Så att man kommer vara mer och mer van, och då kommer man också tycka att det är mer och mer rätt och riktigt och givet att det är så här det ska vara när man går på intervju.
Ja, och bara mina personliga erfarenheter är ju att kandidater uppskattar det.
Ja.
När det känns liksom relevant för jobbet och seriöst och professionellt så brukar de tycka om det.
Mm. Och min erfarenhet är också att många kandidater är, när man ställer den här frågan som Anki nyss ställde till dig, så här, finns det någonting som vi inte har berört nu som du hade önskat att vi skulle prata om i den här intervjun, som du liksom hade tänkt att vi skulle komma in på men vi inte har gjort? Nej, men alltså jag tycker att det här har varit en, liksom, vi har inte pratat om mig som privatperson och vad jag gör när jag inte jobbar, så, men det känns inte som att det liksom behövs. Det känns som att jag har fått ge en rättvisande bild av vem jag är som person också, givet den här typen av frågor. Och då handlar det ju inte kanske nödvändigtvis om att det är en struktur, men att det handlar om den här typen av frågor, så här, hur har du agerat i tidigare situationer? Och bra följdfrågor som är inte att man läser innantill, utan att man faktiskt aktivt lyssnar. Mm. För det gör ju hela skillnaden. Kandidaten upplever att man är genuint intresserad, för det måste man vara, för annars kan man inte ställa en relevant, smart följdfråga.
Och att man inser som kandidat att de här frågorna får alla kandidater som faktiskt är i samma process som mig. Mm. Och att det blir en stor rättvisekänsla i det. Och skönt att slippa berätta att jag har x antal barn eller liknande. Uttrycker ju många också. Bra! Astrid, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Det var jättespännande.
Jag hoppas att du vill komma igen.
Absolut.
Det hade varit jättekul. Jag känner att jag kan sitta här hela eftermiddagen.
Exakt.
Men det ska vi inte göra. Nu är enough is enough. Nu får det vara nog.
Tack för idag.
Tack så jättemycket.
Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@homeofrecruitment.se. Podden är producerad av Septemberfilm.